Ett poddtips från Podplay. I podden Jakten på mördaren tar Saga Springhorn dig med på uppseendeväckande mordfall och polisens jakt på förövaren.
Den 14-åriga Anna försvinner spårlöst. Ett massivt sökande tar sin början. Det är först efter en lång och mödosam utredning som sanningen börjar nystas upp.
Följ med i Jakten på mördaren på Podplay. Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Ja, varmt välkomna tillbaka kära lyssnare till fortsättningen på säsongen här med mig och dig Martin. Och på ert önskemål, er lyssnare alltså, så ska vi ta upp den kanske redan klassiska rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard.
Och frågan vi kommer besvara idag, det var: vad bestod bevisningen av? Hur hade det gått om detta varit i Sverige? Och hur hade det gått om man var en okänd person istället för en superkändis? Och finns det egentligen något liknande fall i Sverige som man kan jämföra detta med?
Häng med!
Ja, Kristoffer, det finns ju de som har binge-watchat det här på YouTube och kan varenda liten detalj, och vi ska ju vara transparenta så att vi har inte riktigt haft tid att titta på varenda sekund i den här rättegången.
Ja, till exempel Läckberg, hon har binge-watchat den här tv-serien. Hon har gjort ett inlägg på Instagram om detta.
Precis, och du och jag har ju sett lite smådelar och framförallt läst lite sammanfattningar. Men för de som inte sett någonting alls och knappt vet vem Johnny Depp är, vad är detta för rättegång och vad har hänt?
Ja, det är två amerikanska skådespelare som var gifta tidigare och sen gick separata vägar. Och 2018 så skrev Amber Heard en artikel i en tidning där hon red på MeToo-vågen, kan man säga, och skrev att hon var en överlevare från misshandel i hemmet. Och det här fick Johnny Depps stjärna att falla, för att även om hon aldrig uttryckligen skrev att han hade gjort någonting emot henne, så förstod alla att det var det hon menade. Och det gjorde att han förlorade massa kontrakt och massa pengar. Och det ledde då fram till att han stämde henne på $50 miljoner. Det här svarade Amber Heard upp mot och sa att hon har blivit utsatt för ofredande under den tiden som man var tillsammans, och stämde tillbaka på $100 miljoner istället.
Så det var två stycken rättegångar i en, kan man säga, fast som handlade om samma sak. Vem talar sanning och vem ljuger?
Ja, precis. Och bara först där, Martin, en halv miljard och en miljard. De här summorna, är det någonting som man kan se i Sverige?
Nej, det hade varit kanske 5 000 eller 10 000 kronor. Så det är ett ganska stort hopp. Däremot kan man ju säga...
Och hur kommer det sig, bara kort Martin, hur kommer det sig att vi har så låga skadeståndsnivåer i Sverige?
Det är ju en tradition, du har pratat om tidigare, att själva kränkningsersättningen, den är låg eftersom det ofta är staten som hoppar in och betalar. Nu är det dock en debatt om detta och det kanske kommer förändras. Man ska väl i och för sig säga att är det någon som har orsakat ekonomisk skada, då kan man faktiskt få full ersättning. Så om det nu är så att det här hade hänt i Sverige och någon hade kunnat bevisa att man har tappat så här mycket pengar på grund av de här stora kontrakten, har inte blivit av och de här, jag har blivit avskedad från de här filmerna, då hade man faktiskt kunnat stämma på just de beloppen. Så att det hade även kunnat hända i Sverige, men inte så att säga inom ramen för en kränkningsersättning.
Men kan man i Sverige ha två rättegångar igen som det här?
Ja, detta är ju tvistemålet. Det är inget brottmål som kanske många har trott att det var. Det vill säga, det är inte en åklagare som går in och åtalar någon, utan här är det personer som vill ha skadestånd av varandra. Och det kan även hända i Sverige, det vill säga att någon stämmer någon och då är det någon som stämmer någon tillbaka och blir en gensvarande. Nu är inte det vårt riktigt vårt område, men det kan faktiskt hända. Men det har ju, den här rättegången hade ju ganska mycket likheter med en brottmålsprocess, utifrån att man faktiskt diskuterade huvudsakligen om ett brott hade begåtts eller om någon hade gjort någonting olagligt eller inte.
Mm.
Och om vi börjar i den ena änden, vad bestod bevisningen som Johnny Depp hade mot Amber Heard? Vad var det som han argumenterade kring och vad var det han hade åberopat som skulle visa att han faktiskt var oskyldig och inte hade gjort någonting alls?
Det fanns ju en hel del faktiskt, även om vi inte kan ta upp allt här, så kan man väl sammanfatta det i sex punkter. Det första som var väldigt bekymmersamt för Amber Heard, det var en inspelning som spelades upp av henne där hon själv erkände att hon hade slagit Johnny Depp.
Och då som svensk försvarare tänker jag direkt, innan vi går in på de andra punkterna, det har vi inte med saken nu. För att hon kan ju fortfarande bli misshandlad även om hon misshandlar, även om det skulle vara sant så att säga.
Ja, men vad ska man säga, trovärdigheten i hennes uppgifter blir ju naturligtvis försämrade. Alltså, bland annat så hörs hon säga, väx upp Johnny, det var jag som startade den här fysiska fighten. Och om man då går ut och säger att det är hon själv som har blivit utsatt för ofredanden och andra saker.
Och att hon inte gjort någonting alls, att hon frum som ett lamm.
Exakt, då blir ju det naturligtvis väldigt bekymmersamt för hennes trovärdighet.
Och hade hon gått in direkt och sagt att nej, men vi har varit ett bråkigt förhållande och vi båda har slagits, men han har slagit mig mest, då kanske det har varit ett lite annat läge.
Mm. Och ytterligare en inspelning då på samma tema, nämligen hennes bristande trovärdighet. Det var en inspelning där hon så att säga retar och hånar Johnny för att han också då skulle vara ett offer för misshandel i nära relation.
Och att han gått ut med detta och gråtit ut så att säga, som hon hånar honom för.
Och då säger hon bland annat då i den här inspelningen att ja, men berätta för hela världen Johnny, berätta för hela världen att jag, Johnny Depp, en man, också är ett offer för våld i nära relation. Så att hon liksom spelar på att en man kan absolut inte vara utsatt för våld i nära relation. Och det är samma sak här, det låter inte bra när hon då samtidigt sitter och gråter över allt hemskt som han ska ha gjort.
Och det indikerar ju också att hon inte är särskilt rädd för honom.
Nej.
Och vad fanns det med för bevisning?
Ja, men det fanns också bilder på hans ansikte där man kunde se då skador i hans ansikte som han då påstod kom från när hon hade rivit honom i ansiktet. Så det blir ju en konkret bild helt enkelt till stöd för hans påstående.
Att det är hon som är våldsam och inte han.
Exakt.
Eller i varje fall hon är våldsam.
Och sen fanns det också en annan väldigt pikant detalj där det påstås då från hans sida att Amber Heard hade bajsat i hans säng, på hans sida av sängen.
Det är lite udda påstående, udda agerande, om det nu är sant. Och där hade han ju också, som jag kommer ihåg i alla fall, utifrån de få klippen som jag har sett, livvakt som kom in och vittnade om att hon hade erkänt att det här var ett practical joke. Som hade gått fel,
ja precis. Det vill säga, från Amber Heards sida då, så sa nej, men det här var djurbajs.
Det var
hunden som hade råkat bajsa där. Men när hon då, när den här vakten kommer och vittnar om att hon säger att det här var ett practical joke som hade gått fel, då gav det ändå ett stöd för att det faktiskt var människobajs som låg där.
Och då kan man ju även här säga att fortfarande så i en svensk rättegång hade man nog fått lite mothugg både från kanske domstol och från åklagare om man hade försökt åberopa den typen av bevisning. Det vill säga bevisning som huvudsakligen riktas in på andra gärningar, andra händelser än det som faktiskt är föremål för prövning. Det vill säga att ingen av den här bevisningen som har åberopats än så länge, eller som du har nämnt.
Förutom bild på skador då?
Ja, men det är ju fortfarande vad som hänt med honom. Ingenting bevisar ju att han inte använt våld. Förstår du vad jag tänker?
Mm.
Detta är ju bara bevisning som visar att han har blivit utsatt. Det förhindrar ju inte, eller motbevisar ju inte.
Fast det motbevisar ju hennes trovärdighet.
Det är absolut.
När hon påstår att jag har blivit slagen, fast det är ju tvärtom. Du är helt galen, du bajsar i min säng, du river mig i ansiktet, du hånar mig för att jag menar att jag har blivit utsatt för misshandel. Och så går du dessutom ut i media och säger att det är jag som är en kvinnomisshandlare.
Och det är ju inte helt ovanligt förekommande att det finns våldsamma förhållanden. Det finns ett stort antal fällande dumma på det där de säger att det spelar ingen roll. Vad hon har gjort vid de andra tillfällena, vad hon har sagt, att hon har varit otrogen eller slagits eller gjort det här och det här. Det förtar inte det faktum att hon faktiskt blivit utsatt för misshandel. Det är en ganska vanlig skrivning i svenska domar.
Ja, och sen om vi går vidare här i bevisningen som Johnny Depp åberopade, så gick Amber Heards advokat ut i den här rättegången och sa att ja, under hela den här relationen så har Amber Heard varit tvungen att sminka över sina skador med vissa produkter då från Milani Cosmetics, som är ett kosmetikmärke. Och vad som hände då, det var att det här företagets TikTok-konto gick ut med en 15 sekunders video och sa att, ja, som vi förstått så har den här misshandeln pågått mellan åren 2014 och 2016. Och den här produkten som man hänvisar till, den lanserade vi först december 2017. Det vill säga, i tiden efter det att det påstås att Amber Heard ska använda för att sminka över sina skador.
Och då är ju frågan som jag tänker direkt, är det en advokat som du har fått den här informationen från, att det är just det här märket från klienten, eller är det bara advokaten som har freestylat lite och ville visa upp någonting, för att det var ju det man gjorde i den här...
Fast Martin, oavsett vad så är det katastrof. Jag håller med. Man kan inte säga, men det var min advokats fel, kan man ju inte skylla på.
Nej, men jag tänker bara ur advokatens perspektiv. Jag tänker bara, ajajaj, man fick lite feeling, jag vill visa upp en produkt och tänker och fråga, vad är det du har för smink? Och så säger hon, jag har det här sminket. Och så visar man upp det i sakframställan och så visar det sig att det är inte bra. Oavsett vilket så är det katastrof.
Ja.
Men det är ännu mer katastrof om det är det ena alternativet.
Och slutligen då, i den här sammanfattningen av bevisningen som Johnny Depp åberopade då, så var det bilder, ganska hemska bilder på hans finger som var kraftigt kapat eller lite avskuret helt enkelt, där han då påstår att så här blev det när Amber bråkade med mig. Så kan man väl sammanfatta bevisningen.
Och diverse muntlig bevisning också, som bekräftade kompisar som kom och vittnade för hans del då.
Men vad var det för bevisning som Amber Heard åberopade då?
Ja, det första punkten, det är ju att påstående om att Johnny Depp skulle vara påverkad, använda droger och även en del filmer som var ganska besvärande och såg ganska obehagliga ut. Han var mer eller mindre aggressiv, uttryckt sig aggressivt och var extremt berusad eller extremt påverkad. Och påståendet från Amber Heard var ju att det är i de här sammanhangen när han dricker eller tar droger som han blir våldsam.
Precis, men man kunde inte se på filmen att han rent faktiskt angrep henne.
Nej.
Utan han bara betedde sig odrägligt.
Det är lite så här ett tecken på att hon ville visa att han har problem med droger, och han förnekar till stor del detta, så det var en viss debatt om detta också, där även då hans livvakt kom in och försökte dementera detta, och hon hade vänner som vittnade om att han faktiskt hade använt droger mycket och liknande. Så det handlade mycket om, hade han ett drogproblem, och i så fall blev han aggressiv när han använde droger.
Och så var det lite textmeddelande, sms också, som åberopades.
Precis, där han skickade ett sms till en annan person. Där han,
en skådis.
Ja, precis. Där han då, i vart fall enligt Johnny Depp, skämtade och skrev att let's burn Amber, alltså vi ska bränna Amber. Och sen så svarade kompisen då att jag är inte säker att vi ska bränna henne, hon är underbar och är snygg. Och så skriver man, skämtar man lite fram och tillbaka. Det verkar, tycker jag, uppenbart skämt, men man skämtar om att man ska döda henne, man ska bränna henne och vi ska verkligen se till att hon är död.
Ja, alltså det är oerhört grovt språk som används i de här sms'en, och bland annat då så skriver Johnny Depp att man ska dränka Amber Heard innan man bränner henne, och att han därefter då ska ha sex med hennes brända lik. Och det får man säga att det är oerhört grovt
absolut,
språk.
Absolut, så fick han en fråga om det när han förhördes, och då sa han att detta är ju direkt citat från Monty Python, en sketch. Vilket gör att du kanske man tycker att det är lika allvarligt. Och dessutom så är det uppenbart att vi skämtar. Så att han hade väl någon form av hat uttryckt, eller han gillar inte henne. Och varför skämtar man om det? Men man menar inte allvar, utan detta var bara en sketch från Monty Python. Men det fanns ju dessutom, utöver den här sketchen, så fanns det även att han hade skickat massa meddelanden om att hon var ful, värdelös hora, smutsig hora och den typen av ganska otrevliga uttryck.
Så minst sagt. Men fanns det några bilder då på Amber Heards skador eller liknande, så som det fanns för Johnny?
Ja, det fanns det. Det var väl egentligen den huvudsakliga bevisningen. Hon hade en bild på att hon hade en skada framförallt under ögat. Och även vissa andra bilder fanns det som indikerade att hon hade skador. Sen var det diskussion om det var man hade ändrat belysningen eller de var retuscherade och så vidare. Och det fanns även bild på en hårtuss som under påstå kom från en misshandel, där hon blev utsatt för misshandel av Johnny Depp. Så att det var den huvudsakliga bevisningen som hon använde, och Johnny Depps försvarare sa ju att det här kan vara retuscherat, viss indikation på att det har varit retuscherat eller varit sminkat eller liknande, vilket gör att bevisvärdet tyckte de inte var särskilt högt. Och sen så, som den avslutande punkten, som kanske den viktigaste bevisningen i vårt fall i svenska rättegångar, det var att hon hade vänner som kom dit och vittnade om vad de hade hört från henne, vad de hade sett, hur rädd hon var, att hon sminkade över sina skador och så vidare. Så den typen av bevisning fanns ju också, och det är en väldigt vanlig bevisning, speciellt i svenska rättegångar.
Så kallad stödbevisning i våra rättegångar.
Precis, att man har blivit, kanske ingen som har sett misshandeln, men man har under flera års tid pratat med sin bästa kompis eller sin mamma eller sin syster om detta och berättat vad som har hänt och kanske visst upp skador också.
Som sagt, alla som ville kunde ju följa den här rättegången på tv. Skulle motsvarande kunna hända i Sverige att man följer en rättegång på tv?
Nej, däremot fanns det ju ganska nyligen lagman i Halmstad tingsrätt som tyckte att man borde sända rättegångar i tv för att få en transparens och folk ska förstå hur det faktiskt funkar.
Vad tycker du om det, Martin, att införa tv-sända rättegångar i Sverige?
Nej, jag är emot det. Och så många olika anledningar. Visst, jag förstår poängen med att man vill ha att det ska vara offentligt. Vi har ju en offentlighetsprincip att alla kan komma och titta på en rättegång och alla kan lyssna på de här inspelningarna, vilket folk tjänar pengar på i poddar. Men jag tror också att det hade varit kanske färre som hade vågat vittna. Kanske färre som hade vågat hålla fritt. Och sen hade det också givit kanske för mycket uppmärksamhet både till målsäganden och faktiskt de som kanske åtalas med frias.
Och jag är håller inte riktigt med dig där, Martin. För att jag tror att det skulle finnas ett värde i mer offentlighet när det gäller rättegångar. För att som vi vet, när någon blir frikänd eller någon blir fälld, så börjar alltid dreven till höger och vänster, och människor har väldigt mycket uppfattningar om hur någonting borde ha gått, trots att de inte har följt rättegången. Och jag tror att det skulle finnas ett värde i om man får se bevisningen, om man själv får bilda sig en uppfattning istället för bara läsa en dom som ju oftast är ganska vinklad när den är skriven utifrån hur utgången blev. Men naturligtvis håller jag med dig om att ett absolut krav då skulle ju vara att båda parter samtycker till, alltså går med på att rättegången sänds på tv.
Det skulle kunna, och sen om det är ett tillräckligt stort allmänintresse.
Ja.
Och det kan jag
naturligtvis inte, det ska ju inte vara någon sån här judge duty situation där vilken rättegång som helst.
Men jag kan ju förstå det ur ett upprättelseperspektiv här för Johnny Depp till exempel. Nu var det kanske även redan innan rättegången hade börjat, så var han stor favorit och alla var ju helt övertygade om att han var oskyldig, även om man inte visste vad som hade hänt och inte hänt. Samma med O.J. Simpson egentligen, även om där kanske alla insåg att den här domen är helt tokig. Klart han var jätteskyldig, men ändå blev han frikänd. Och då fick ändå, i och med att alla hade följt den här rättegången, folk en förståelse för det och att rättssystemet inte alltid funkar. Och i det här fallet så kanske många tyckte och tycker efter att domen har avkunnats att han faktiskt var oskyldig, att han hade rätt och att det inte alltid som bara för att bli anklagad för misshandel eller något allvarligt våld av en fru eller före detta flickvän, så innebär det inte på automatik att du är skyldig.
För det var ju så det blev. Det var ju så det blev, precis som du är inne på. Han blev frikänd, om man får uttrycka sig så. Juryn då kom fram till att det var på det sättet att hon genom att skriva den här artikeln hade pekat ut honom som klandervärd, och de tilldömde honom ett stort skadestånd. Vad säger du om det resultatet, Martin? Tyckte du att det var rätt eller?
Svårt att säga. Jag har inte sett exakt hela rättegången. Däremot så det är de delar jag såg, och det var ju tyvärr det som var fallet när man följde via YouTube eller ser sammanfattningar, att nästan alla sammanfattningar är ju vinklade. Det är ju bara Johnny Depps fans som gör de här sammanfattningarna nästan uteslutande, vilket gör att man får en ganska skev bild. Jag läste någon advokat som hade kommenterat den här rättegången och gav en ganska annorlunda bild än den bilden som man får som svensk tittare, eller om man tittar i vart fall på sammandragen. Så att utifrån det jag sett så tyckte jag det var korrekt, men jag vill dock lyfta en litet varningsfinger om att jag har inte sett allt, jag har inte läst allt.
Och hur tror du det hade gått om det hade prövats i Sverige?
Helt annorlunda.
Varför då?
Speciellt om det var, om vi nu bara utgår från detta, var det vanlig rättegång. En offentlig försvar på ena sidan, och det var en misshandelsrättegång till och med ett högre beviskrav. Och man har haft bilder på skador, kompisar som kommer in och berättar. Man kanske inte hade haft det här att upptäckt att det här sminkmärket inte tillverkades. Det hade kanske till och med varit nästan omöjligt att upptäcka, för man har ganska begränsade resurser som offentlig försvarare. Det hade ju inte sänts på tv, och då hade ju inte det här TikTok-videon kommit ut från det här företaget. Så jag tror att...
Ja, och dessutom lite som du var inne på tidigare, Martin, det kanske är så att en svensk domare kanske till och med, om vi då som försvarare hade invänt, ja men vet ni vad, hon bajsar i min säng. Mm. Det kan till och med vara så att en svensk domare har sagt, det är inte relevant.
Nej,
det sluta ställa frågor, det där är uppenbart ja. Liksom, vad heter det?
Utan betydelse.
Precis.
Alltså, nu, du ska hantera en rättegång om en misshandel den 17 februari.
Exakt, jag skiter fullständigt i om hon har bajsat i din säng.
Och det kan man tycka är ju utifrån de flesta människor, men hallå. Det är ju jättekonstigt som du var inne på, att det handlar om hennes trovärdiga tillförlitlighet. Men i Sverige har man en kultur där det har vänt lite grann, där det kanske var förr i tiden där man ställde olämpliga frågor till kvinnor och så vidare. Nu har det vänt tvärtom, att man inte ens får föra in någonting alls som är av den typen. Till exempel i den här MeToo-rättegången, jag tror det var en kulturprofilen som han kallades, då försökte han ju föra in den typen av bevisning, det vill säga bevisning om att han faktiskt inte har varit våldsam i tidigare relationer, som då Johnny Depp också gjorde. Och att han var, så att säga, varför skulle han då ha våldtagit nu i det fallet när han inte gjort det någon gång tidigare i hela sitt
liv?
Och
det viftar svenska domstolar bort genom att säga, ja, det kanske han inte var i den relationen, men i den här relationen var han det.
Och sen dessutom blev han hånad av, jag tror det var i sin kant väl, som tyckte, vad är det här för irrelevant bevisning som åberopas? Vilket jag tycker är helt fel. Det är klart att det har en betydelse av att klargöra, hur såg den här relationen ut? Hur ser den här personen ut? Och för annars blir det lite ensidig bild, för att det blir att åklagaren får åberopa en massa bevisning om hur hemskt den här mannen är och vad han gjort och vad hon har berättat. Men så fort han försöker åberopa någon liknande bevisning, att ja, men vet du vad, jag har pratat med alla mina kompisar och det här och det här och det här och det här har hon gjort. Naturligtvis har jag inte kunnat berätta om någonting som inte har hänt, vilket är ganska självklart, för att har det inte hänt så kan jag inte berätta för mina kompisar om att det inte har hänt. Men det blir ju ganska skevt då om man inte får föra in annan bevisning.
Så att du tror helt enkelt att hade det varit en misshandelsrättegång till exempel, då hade det kunnat vara så att
han hade dömts, punkt. Det är min absolut uppfattning. Att hon har berättat det för kompisar efteråt, hon har bilder på skadorna, han har inte haft någon chans. Så i Sverige, han, om man nu anser utgår att han är oskyldig, så har han dömts oskyldig. Helt övertygad. Är du av samma uppfattning, eller tycker du någonting annorlunda?
Alltså jag får väl ändå säga att just det här bajsandet kanske inte hade haft betydelse, men de andra videoklippen där hon hånar honom för att han anser sig vara utsatt för våld i den här relation, och det faktum att hon själv medger i en inspelning att hon har slagit honom, det tror jag faktiskt även i en svensk domstol hade fått betydelse för trovärdigheten när hon sen sitter och säger att hon har blivit misshandlad. Så att jag är inte lika säker på att det här hade gått på ett annorlunda sätt i en svensk domstol faktiskt.
Hade man fått in all den här bevisningen och lyckats hitta all den här bevisningen, så kan jag faktiskt hålla med dig. Men jag tror inte att det hade hänt i en svensk domstol, och man hade kanske inte ens lyssnat på det örat. Men jag ska säga att det man visar i den här rättegången var att hon lyckades, att hon gör på flera punkter. Hon lovade till sig, hade lovat att hon hade donerat eller alla pengar som hon fått i den här, efter den här skilsmässan, och sen visade sig att det var ju en lögn, det hade hon inte alls gjort. Och man kunde åberopa bilder där hon faktiskt hade retuscherat bilder. Så att det var ju jättemycket, väldigt, väldigt bra jobb av Johnny Depps superteam av försvarare med enormt mycket resurser, där man lyckades punkt för punkt för punkt hugga ner hennes trovärdighet och tillförlitlighet. Okej, om vi leker med tanken, Kristoffer, att du är försvarare, det är lika uppmärksammat i Sverige, och du företräder, eller du får förfrågan att företräda Amber Heard, hur har du gjort då?
Ja, men självklart accepterar man ett sånt uppdrag, eftersom det är ett hedersuppdrag ändå. I det här fallet så blev ju både Amber Heard och även försvaret, alltså hennes advokat, är utsatta för en hel del hat. Och då är det oerhört viktigt att stötta en sån klient i det. För att ska en klient upp och berätta om vad de har varit med om, vilket ju var fallet här för Amber Heard, och så är det ju alltid fallet i svenska rättegångar att ens klient berättar om vad det är som har inträffat, då måste ju deras psyke vara intakt, så att säga. Och blir man utsatt för så här mycket press, så är det ju jätteviktigt att som försvarare jobba med och peppa dem och hålla dem till fokus, nämligen vad det var som hände.
Och hur skulle du känna, för det var ett påstående i alla fall att han har haft en helt annan ekonomisk förmåga och ett helt annat dream team av försvarare än vad kanske Amber Heard hade. Hur känner du för det att du skulle veta att okej, okay, nu går jag upp mot 14 advokater och 20 stycken private investigators. Och...
Fast det skulle ju bara göra att man blir ännu mer taggad.
Ja. Jag skulle känna att det var jobbigt att okej, okay, nu kommer jag framstå som inte lika bra som jag faktiskt är.
Fast det skulle inte finnas någon risk för det, Martin.
Men det här att det är kvinnan som framställs redan innan rättegången, under rättegången och efter rättegång som the bad guy. Och att mannen nästan per automatik, att hela alla tar hans parti. Hur vanligt skulle du säga att det är?
Ja, men det här kan man väl beskriva som MeToo-backlashen, eller hur? Va? Att det här liksom först var det tvärtom. Och nu kommer bakslaget då. Och det är ju naturligtvis jättebeklagligt. Men det verkar som att det är så svart eller vitt i den här diskussionen. Alltså antingen så måste kvinnan vara en häxa som ljuger om precis allt. Eller så måste mannen vara totalt, ett totalt monster, ja, i alla avseenden. Och vi vet ju, vi som har jobbat så många år nu med liksom den här typen av mål och andra typer av mål. Att liksom, sanningen är inte svart eller vit.
Båda kan vara hemska.
Ja, faktiskt. Och båda kan ha goda sidor och dåliga sidor. Men det blir mycket lättare att sälja in, både som försvarare men också som åklagare i rättegångar, att här är det ett monster som ni har framför er. Det är svårt att liksom, och för människor verkar det som generellt, och kunna liksom lämna en nyanserad bild av vad som hänt.
Även domstolar har svårt att ta in det, ja, att okej, det kan vara så att målsägaren har blivit utsatt för saker, men det kanske inte allting som målsägaren berättar som är sant. Den slutsatsen som jag skulle säga att det är jättevanligt, att man har blivit utsatt för någonting men överdriver för att man är förbannad, arg, har ett hemmotiv, vad som helst egentligen. Men det, jag vet inte om det är svårt att skriva en sån dom eller bara att man har svårt att få in den tanken.
Jo, men jag tror att det är svårt att skriva en sån dom eftersom så fort man öppnar den dörren, nämligen att det är inte nödvändigtvis exakt så som åklagaren påstår till exempel, ja, då öppnar du dörren till att det finns ett rimligt tvivel också kring om den tilltalade är skyldig. Och för er som har lyssnat på vår podd, så fort det finns ett rimligt tvivel, ja, då ska man frikänna, och det kanske man inte vill.
Och det skulle jag säga är den absolut vanligaste utan att ha någon form av forskning eller stöd för det, men min känsla i alla fall, den vanligaste typen av felaktigheter i domar, alltså rent materiellt, det är just det, att man dömer kanske, det är rätt att personen begått ett brott, men inte riktigt så allvarligt och så mycket och så illa som målsägande påstår, men ändå dömt man för saker som man inte gjort, även man kanske till viss del är the bad guy. Men jag håller nog med att det är svårt för både journalister, allmänheten och domare att ha två tankar i huvudet, att vänta lite, båda kanske är lika goda kålsupare, eller båda kanske är elaka ibland. Och vissa kanske, men ändå huvudsakligen goda människor.
Ja, Martin, vad har vi lärt oss idag?
Vi har lärt oss idag att utgången kanske inte alls hade blivit likadan om det varit i Sverige. Eller om det varit en okänd person i Sverige eller i USA för den delen.
Och sanningen kanske inte ligger till 100% på den ena eller andra sidan, utan kanske någonstans mitt emellan.
Och vi har lärt oss idag att det faktiskt har betydelse om du har väldigt duktiga advokater och enormt mycket resurser att utreda motparten och vad motparten gjort tidigare, vad motparten sagt tidigare.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Podplay, en del av